velkommen til Radio Norden, som i denne uge fortsætter serien af indslag om alkoholforbrug, alkoholvaner og alkoholpolitik i det nordiske lande. Vi skal møde nogle svensker og høre om hendes oplevelser af det svenske monopolsystem og den generelt restriktive holdning til alkohol. Men først har Carsten Farao en telefon igennem til Helsinki til Christoffer Tigerstedt fra det finske Institut for Folkesundhed.
Christoffer Tigerstedt, jeg kan jo se, at de sidste tal er nu, er finnerne blevet dem, der drikker mest alkohol i Norden. Det har ellers været danskerne i mange, mange år. Men nu har I overhalet os. Hvordan kan det være?
Det stemmer, som du siger, at Finland har legat på en lite högre nivå end Danmark i ren i 5-6-7 år. Och Finland har en kurva som är lite speciell när det gäller alkoholkonsumtion i hela Europa. Det är egentligen bara Irland som har en motsvarande kurva. Den finska konsumtionen av alkohol går upp från ungefär 2 liter per capita 100% alkohol till 10 liter från 1960 till 2010. Och i Danmark har vi en ganska annorlunda utveckling. I Danmark drack man ungefär 4 liter alkohol per person, 100% alkohol alltså, och 1960. Och sen gick danskarna upp till sammanlagt lite över 10 liter i början av 80-talet, och på den nivån har ni varit ända till 2000, ungefär 2000, då det har gått ner till ungefär 9 liter. Men vad som har gjort det möjligt, så det kan vi titta på ur olika perspektiv, men jag skulle säga att ett intressant perspektiv är det att det är allt flera människor i Finland som dricker alkohol, och det betyder alltså att under decenniernas lopp så har unga män kommit med, unga pojkar kommit med, unga kvinnor, unga flickor och äldre kvinnor också. Så att i praktiken så dricker hela befolkningen. Det är ungefär 10% eller knappt 10% av befolkningen som inte dricker alkohol i Finland. Det är en sak. Det andra är att vi dricker oftare än tidigare. Det är mer frekvent, och det betyder också att vi ökar på konsumtionen. Och det tredje är att vi dricker mera per gång när vi dricker i genomsnitt. Och det här är egentligen de tre faktorer som förklarar hur mycket som dricks i ett samhälle. Och om det ökar på alla, i fråga om alla de här faktorerna, så då blir ökningen också ganska stor. Och det betyder alltså att ökningen har varit nästan femfalt på 50 år i Finland.
Ja. Men I har ju alltid haft regler för alkohol, salg och köp, och I har monopol på alkohol, där är över 4,7%, tror jag det är. Og alt det skulle jo betyde, at det skulle blive sværere at få adgang til alkohol, og alligevel er forbruget steget. Hvordan kan det være så?
Det stemmer. Altså, i Finland så kan man købe alkohol, som indeholder alkoholdrikker, som indeholder mere end 4,7% alkohol i 350 butikker, som vi da kalder for monopolbutiker eller systembutiker i Sverige, kallas de så. Ja. Och det är förstås en klar begränsning. Men å andra sidan så har du då över 6000 butiker som säljer alkohol i form av öl eller cider som innehåller högst 4,7% alkohol. Så att jag skulle säga att den här tillgängligheten nog med åren har blivit jättemycket bättre, och att man kan köpa alkohol på överallt i landet. Och dessutom så levererar alkoholmonopolet alkoholdrycker till många ställen där det inte finns monopolbutiker. Så att till exempel en vanlig livsmedelsaffär kan ansvara för att man får sin alkohol, och bara man beställer den särskilt.
Jeg har også forstået, at drikkemønstret i Finland er typisk sådan, at der stadigvæk ikke drikkes så meget til hverdag, og i hvert fald ikke i arbejdstiden for eksempel, men det er i aftenerne og weekenden. Er det også en forskel fra andre nordiske lande?
Vi har uppgifter om det här för Finlands del, men i de övriga länderna så har vi inte, för de övriga länderna har vi inte lika bra uppgifter. Jag utgår från att man i Danmark sprider alkoholkonsumtionen över flera dagar än i Finland. Ja. Och i Finland är det faktiskt ett väldigt seglivat mönster att man koncentrerar så mycket av alkoholkonsumtionen till fredagar och lördagar. Ja. Å andra sidan så har dryckesgångarna, dryckestillfällena blivit så mycket flera till antalet att det också är alldeles vanligt att man dricker under vanliga vardagar.
Ja. Och där är väl också den samma tendens som i de övriga länderna med att man dricker mer och mer vin i förhållande till öl för exempel.
Där skulle jag säga att Finland är lite speciellt, inte på det sättet att vinkonsumtionen inte skulle ha ökat, men den har ökat mycket mindre än till exempel i Danmark eller i Sverige. I Finland så dricker man fortfarande bara knappt en femtedel av all alkohol i form av vin, medan jag tror att man i Danmark är uppe i ungefär en tredjedel och i Sverige tror jag nästan två femtedelar. Yeah. Så att där kan man också tänka sig att det fortfarande finns en potential att öka den här konsumtionen som redan nu är rätt hög i Finland. Yeah.
Så är det med det hjemmebrændte, som visst inte spelar den stora roll längre i Danmark, men som i hvert fall så har spelat en stor roll i Sverige och vel också i Finland.
Jag skulle säga att den största rollen så där i modern tid så har hembränningen spelat i Norge.
Ja.
Och i Finland så spelar hembränningen en relativt viktig roll ännu på 40- och på 50-talet. Det var tiderna efter krigen.
Ja.
Men det gjordes alla möjliga redar och polisen var aktiv under 1950-talet och lyckades också få slut på hembränningen så att under de senaste decennierna har varit helt marginell.
Mm.
Och det är den fortfarande idag. Så att Finland är verkligen inte hembränningens förlorade land. Allt annat.
Så det är en myte från tidigare tider, hvor den danske fordom från skolebøgerne var ju att finnerne drack træsprit och hade en nemt till att trække kniven. Det hör fortiden till, hvis det overhovedet har existeret.
Det här, nu kombinerar du två saker, hembränning och våldsbrott.
Nämlig.
och det som jag talar om, det gällde enbart hembränning. Nu, fortfarande är det på det sättet att våld och alkohol är väldigt nära sammankopplade. Ja. Så att faktiskt, när det gäller liksom värre våldsbrott, brott mot liv, så är alkoholen med antingen så att den som är offer eller den som har begått brottet har varit alkoholpåverkade, att det här förekommer i 70-80% av fallen.
Ja.
Så är det.
Men det är väl generellt överallt? Är det inte det?
Jag skulle säga att bilden nog ser annorlunda ut i Sydeuropa, men jag har inga klara siffror på det. Nej.
Altså noget, jeg også har tænkt på, det er, om finsk alkoholkultur hører tættere til jeres store østlige nabo og Østeuropa end til Norden i virkeligheden. At der er en sammenhæng der, som man ikke tager højde for, hvis man bare ser på Norden.
Ja, det er lidt spekulativt nu at sige det her, som jeg tænker sige, men jeg skulle sige, at nånting af den her defaitismen eller ødes tänkandet som finns i Ryssland och som kommer till uttryck också när det gäller deras alkoholkonsumtion. Så någonting av det som finns också i den finska alkoholkonsumtionen. Jag brukar ibland säga att vi är mycket bättre på att drunkna än i Sverige. Trots att det också i Sverige finns en massa sjöar där det är möjligt att drunkna. Men i Finland så verkar det som om vi skulle ha en annan inställning till att drunkna. Man drunknar nämligen väldigt ofta just i fyllan.
Ja.
Det är som om det skulle vara en del av det finska livet att man tar den typen av risker. Och där menar jag att vi kanske har någonting som liknar mer det ryska än det nordiska. Ja.
Men lighedspunktet i kurvene i forholdet mellem Finland og Irland, kan man forklare det?
Nej, det er nok, det har jeg nogen gang tænkt mig, at man skulle kunne skabe en undersøgning kring, men jeg har inga klara svar på det. En sak som verkar vara lite likartad i Finland och i Irland är att i båda länderna så använder befolkningen en relativt stor andel av sin disponibla inkomst på alkohol. Det ser man till exempel att när det är ekonomisk kris på Irland, det vill säga det var det i början av 80-talet, så då sjönk alkoholkonsumtionen markant. Och i Finland när vi hade ekonomisk kris i början av 90-talet så då sjönk också alkoholkonsumtionen med 10%, vilket inte har hänt under de 100 senaste åren.
Nej. Så det håller inte att man tror att i dåliga tider så dricker man mer för att trösta sig?
Nå, det är en psykologisk förklaring. Ja.
Men den ekonomiska förklaringen var här måske tungst.
Nej, det är nog på det sättet att i dåliga tider så har vi mindre pengar och det är börsen som avgör väldigt mycket hur mycket vi dricker. Ja. Det betyder också att skatter påverkar oss, att när skatterna sänks så på alkohol så då dricker vi mera och vice versa.
Ja. Och det för mig hen till att du lige må fortælle vad det egentligen skete i 2004. För där kom EU ju med in i bildet.
Ja. Och i själva verket så hände ju ungefär samma sak i Finland som i Danmark.
Ja.
Och det gällde alltså EUs regler. De ändrades så att det blev möjligt att köpa in alkohol från andra EU-länder. I obegränsade mängder i praktiken. Och eftersom Estland blev medlem i EU samma år, 2004, så betydde det att den billiga spriten så att säga, den kom mycket närmare Finland än vad den hade varit tidigare.
Mm.
Och det innebar att det blev ett hårt tryck i Finland på att sänka skatterna eftersom skatterna och priserna var så mycket lägre i Tallinn som är ungefär 80 kilometer från Helsingfors. Ändå i Helsingfors priserna var, det kunde vara hälften eller till och med en tredjedel av vad det var i Helsingfors. Eller i Finland.
Yeah.
Ja. Och Finland sänkte skatterna riktigt ordentligt i genomsnitt med 33% var det visst. Och mest sänkte vi skatten på starka drycker eftersom prisskillnaderna var så stora. De var allra störst just i Estland och i Finland just när det gällde starka drycker. Och det här ledde ju inte oväntat till att konsumtionen ökade och i själva verket så nådde vi en ny nivå och lyckades ta oss förbi Danmark.
Ja.
Vilket nog också hade att göra med att den danska konsumtionen gick lite neråt just de åren.
Ja.
I Danmark hade ni ju samma process nog på gång och också ni sänkte era skatter.
Ja, det gör vi nämligen.
Inte lika mycket, men i snitt åtminstone, kanske på vissa drycker lika mycket. Men i Danmark verkar det som om det här inte skulle ha spelat någon större roll när det gällde konsumtionen.
Nej. Men EU har ju också haft kik på monopoltillstånden i Sverige och Finland. Fordi det kunne være konkurrenceforvridende. Forløbig har I fået lov til at beholde monopol, men får I lov til det i længden?
For nærværende findes det ingen hot mod det. Situationen er den samme fortfarande som 1997, da saken afgjordes i EU-domstolen.
Ja.
Monopolet i Sverige blev godkendt, og dermed blev også det finske alkoholmonopolet godkendt. Och saken har inte varit aktuell sen efter det.
Och är det stadig också i Finland, liksom i Sverige, en folklig uppbackning bak monopolsystemet? Alltså jag tror det är över 60% av svenskarna där går in för det.
Ja, det är precis detsamma i Finland. Och faktiskt så har stödet för monopolet så har blivit större under de senaste åren. Och det finns nog hela tiden en diskussion på gång. Det är en ganska eldfängd fråga nog, och det är lätt att väcka den stora allmänheten, ja, genom att ta upp frågan om monopolets vara eller icke vara. Men jag skulle säga att det folkliga stödet, sen när man frågar i en gallup och inte bara läser internetdiskussioner, så det folkliga stödet är nog starkt.
Og det er så, selvom alkoholforbruget er steget så meget, det kunne man jo sige, så var det måske en falliterklæring for monopoltilsynet. Men sådan ser man ikke på det.
Det her er et argument, som ofte tages op af just dem, som vil gøre sig af med monopolsystemet. Ja. Da tycker jeg, at man måste komme ihåg det, at monopolsystemet var en sak på 1930-tallet og låt os säga frem til slutet av 60-talet, då restriktionerna var betydligt flera och strängare. Sen 1969 så har lagstiftningen varit liberalare, och då fick vi till exempel just ölet till livsmedelsaffärerna, så att det såldes faktiskt i slutet av 60- och början av 70-talet i ungefär 15 000 livsmedelsaffärer.
Mm.
Nu för tiden finns det inte så många livsmedelsaffärer längre. De har blivit stora, yeah, stormarknader, yeah, de flesta. Sen i och med Finlands inträde i EU 1995 så liberaliserades liksom alkoholpolitiken ytterligare. Så att jag skulle säga att vi har ändå en relativt liberal alkoholpolitik, trots att det här monopolet då fortfarande existerar.
Mm.
Men vi måste göra skillnad på vad monopolet var en gång för 50, 60, 70 år sedan, yeah, och vad monopolet är idag.
Yeah.
Så att monopolet är i hög grad för närvarande en serviceinrättning.
Yeah.
Och om jag nu säger någonting om jag jämför Danmark med Finland, så skulle jag säga att det är en stor skillnad mellan att köpa alkohol i Danmark, alltså alkohol som då innehåller över 4,7% alkohol. Så om du går in i en finsk alkoholbutik, det finns alltså 350 stycken av dem i landet, så har du ett oerhört mycket bättre sortiment,
yeah, yeah,
än vad du har i Danmark,
yeah,
i de små butikerna i Danmark. Det finns förstås också undantag i Danmark, men det är väldigt få som har det sortiment som också en liten, yeah, alkoholbutik har i Finland.
Yeah. Et andet paradox i hele spørgsmålet om alkohol, både i Danmark og Finland og vel overalt i verden, det er, at man på den ene side har en stor skatteindtægt til staten, og samtidig har man altså en række alkoholrelaterede skader, som også betyder en stor udgift for staten.
Ja.
De to ting skal man ligesom balancere mod hinanden. Jeg har indtryk af, at I har opgjort skaderne i Finland sådan, at leverskader er en af de største skader fra alkohol. Og så er der også ulykkerne, trafikulykker og andre ulykker, og så er der volden, som vi har været inde på. Så der er vældig mange udgifter forbundet med alkohol for det offentlige. Ved du noget om, hvad det koster samfundet i Finland?
Det är väldigt svårt att uppskatta kostnaderna, och de brukar indelas dessutom i direkta kostnader och indirekta kostnader. Ja. Det är väldigt svårt att kalkylera det, men vi brukar räkna med att alkoholen kostar oss i direkta utgifter cirka drygt en miljard euro,
mm,
per år. Men å andra sidan så inbringar då alkohol också ungefär motsvarande belopp i, yeah, form av skatter. Sen så måste vi också komma ihåg att det inte är på det sättet att alkoholskatteintäkterna är öronmärkta. Det vill säga, de är inte reserverade för ändamål som har att göra med,
nej,
skador till följd av alkoholbruk. Utan finansministeriet kan vara intresserat av alkoholskatter av helt andra orsaker. Och därför är finansministeriet väldigt ofta intresserat av att titta på om det är möjligt att höja alkoholskatterna.
Yeah.
Det är en allmän inkomstkälla för, yeah, regeringen.
Yeah. En ting, vi ikke har været inde på, det var reklamer. Hvad det betyder for forbruget, og om der er restriktioner på reklamer for alkohol i Finland.
Ja. I Finland så blev det möjligt att göra reklam för alkohol i och med ingången, inträdet i EU 1995.
Det hade inte varit möjligt för?
Det hade inte varit möjligt för. Det hade förbjudits i mitten av 70-talet. Vilket innebar att det gjordes det som kallades för smygreklam. Man gjorde reklam för drycker som hade så lite alkohol i sig att de inte räknades, definierades som alkoholdrycker. Det vill säga, vi kallade det för pilsner, alltså riktigt svagt öl. Jag tror att det innehöll drygt 2% alkohol. Och man gjorde alltså reklam för en produkt som nästan ingen drack. Men reklamen var gjord på det sättet att människor associerade till vanligt öl, starkare öl. Och det här pågick ungefär 20 år. Sen blev det möjligt att göra reklam för drycker med en alkoholhalt upp till 21%. Så att man kan göra reklam för vin och för starkvin i Finland sedan inträdet i EU.
Yeah.
Nu pågår det just en väldigt het debatt. Den har pågått redan i 3 år om vi ska göra reklamlagstiftningen strängare. Och här står industriintressena och andra kommersiella intressen mot socialpolitiska och hälsopolitiska intressen. Och jag skulle säga att attitydklimatet har ändrats i Finland i viss mån till fördel för att göra de här reglerna strängare.
Mm.
Till exempel på det sättet att man inte skulle få göra sån här så kallad image-reklam som då lockar framförallt unga människor att dricka alkohol. Och istället så skulle man få göra enbart så kallad produktreklam, det vill säga enbart fakta om dryckesprodukten skulle få föras fram.
Men vill det säga att finsk producerad vodka för exempel kan man inte reklamera för i Finland?
Det är sant. Så är det. Så är det. Ja. Och monopolet har helt och hållet undvikit att göra reklam för sina produkter. Mm. Alltså nu är det ju på det sättet att det finska monopolet är ju enbart ett detaljhandelsmonopol. I och med EU så har Finland separerat produktionsmonopolet från försäljningsmonopolet. Och om det är någon som gör reklam för alkohol upp till 21% i Finland så är det produktionsmonopolet som gör det.
Yeah.
Inte detaljhandelsmonopolet som säljer produkterna.
Mm. Ja, der er mange, og som du selv siger, mange spørgsmål, som er brændende interessante for store dele af befolkningen her. Så det vil man jo blive ved med at diskutere. Og vi ved jo heller ikke, hvordan udviklingen bliver, men man kan jo se, at altså, den generelle tendens er jo, at vi forbruger mere og mere af alting.
Ja.
Og så kommer alkoholen vel ligesom med i det.
Af alting, mener du, af hvilke konsumtionsvarer som helst?
Ja. Stort set, ikke? At der er at forbruget skal stige, og vi vil gerne have vækst over alt. Så det er vel naturligt, at alkoholen også er med i den bølge af stigende forbrug.
Men det behøver det jo ikke være, for at om du til eksempel tænker på tobak, så det konsumerer vi mindre og mindre.
Ja, det er rigtigt.
Og det fører mig ligesom til den tanke, som lidt har at gøre med det, som jeg började med, når jeg sagde, at vi drikker mere per gång, vi dricker oftare och det är flera människor som dricker och att det här förklarar då på sitt eget sätt varför konsumtionen har kunnat stiga så mycket i Finland under decenniernas lopp. Ett annat sätt att se på saken är att tänka på varför alkoholen är så attraktiv för oss.
Yeah.
Det är egentligen bara mekaniskt att säga att det är flera människor som dricker och att de dricker oftare och att de dricker mera per gång. Men vad är det som gör att vi är så attraherade av alkoholdrycker? Och då skulle jag säga att vi helt enkelt har en tendens att koppla ihop alkoholdrycker och dryckestillfällen med väldigt positiva saker.
Yeah.
Allting som har med liksom en frihetskänsla och time out och trevligt sällskap och så vidare. Allt det här har börjat kopplas ihop med alkoholdrycker och på det sättet har man skapat en mängd olika dryckessituationer och dryckestillfällen under, låt oss säga, just sen 60-talet, men sen också under 80- och 90-talet så har man inkorporerat alkoholdrycker i de mest olika situationer som inte har existerat tidigare. Alltså att det betyder att du dricker till exempel när du firar att du har fått ett barn.
Mm.
Du dricker när du sörjer över att någon har avlidit. Du dricker under sportevenemang och musikevenemang och så vidare och så vidare. Så att det, och där spelar på något sätt den här alkoholen en roll just av frihet och frihetskänsla och den förlöser på något sätt tungans band och förbättrar kvaliteten av sällskapet och umgänget.
Yeah.
Så att på det sättet så tror jag att det, om man en gång har uppnått en sån här situation där vi tycker att alkoholen är ett så pass viktigt positivt element i en massa olika sociala situationer, så tror jag att det kan vara ganska svårt också att bli av med,
yeah,
göra sig av med de här positiva intryckena. Yeah. Och det kommer att vara en stor fråga alltså för alla dem som hoppas att konsumtionen minskar och av alkohol minskar och, yeah, och som försöker göra någonting för det.
För så skulle man ju ha en långt större fokus på skadeverkningarna och så skulle man se skrumpelever och andra ting i pressen och måske också advarsler på flaskorna och sådant något.
Ja, det har vi ju inte i Finland.
Nej.
Den saken blev dumpad för några år sedan. Den var uppe till och med till regeringsbehandling, men den föll sen till slut. Och här skiljer ju sig Finland nog från många andra länder att vi har inga varningar på etiketter. Men du har rätt när du säger att man borde fokusera då på skadorna, för att utöver det att vi då, att gemene man ser en massa positiva saker i alkoholkonsumtionen, så finns det en massa skador. Jag tror att det faktiskt är så att vi i Finland fortfarande har en ganska felaktig bild av hur den finska alkoholskadeprofilen egentligen ser ut. Att det finns fortfarande det här gamla tänkandet att i Frankrike så får man leverkirros och i Finland så är det fråga om våldsbrott och skador som man får då när man är i fyllan och villan. Alltså att det är fråga om ett slags engångsskador. Men faktum är alltså att antalet fall av dödlighet när det gäller leverkirros, som ju är väldigt alkoholrelaterad, så det antalet har ökat alldeles oerhört under de 30 senaste åren, och procentuellt sett så har ökningen varit störst bland kvinnor, förstås därför att det inte fanns alkoholrelaterade dödsfall bland kvinnor ännu på 60-talet egentligen överhuvudtaget. Och nu så är det ungefär 250-300 per år. Och dessutom kommer då männen med 2 eller 3 gånger mer. Så att sammanlagt så har vi har drygt 1000 alkoholrelaterade leverkirrosfall per år i Finland.
Mm.
På 60-talet, alltså ungefär för 50 år sedan, så var antalet en hundradedel av det. Det var bara lite över 10 fall per år.
Ja, det är ju våldsamt.
Det är våldsamt, ja. Det är våldsamt och det är någonting som befolkningen ännu i Finland inte riktigt är medveten om.
Men hvis du nu ska se på framtiden, så lyder det jo som om, at du, som du siger, at når først man har åbnet for de her ting, så er det meget svært at, at lukke ned igen. Hvordan tror du, at, at det vil udvikle sig i Finland?
Som jeg redan har sagt, så finns det mycket som talar för att det är svårt att minska på konsumtionen. Å andra sidan så, så sa jag också att det har skett en attitydförändring så att människor faktiskt är mera uppmärksamma på att alkoholen förorsakar mycket skador som inte gäller enbart den som dricker utan som också inverkar på tredje part som man säger. Det vill säga på anhöriga, familjemedlemmar, anhöriga men också helt obekanta människor. Till exempel när det gäller trafikdödlighet så är det uppenbart att det oftast är fråga om helt obekanta människor som kommer till skada. Och det här perspektivet så det håller på att sprida sig och det liknar i viss mån och i ganska hög grad till och med det som har skett på tobaksområdet. Det vill säga att det är de som är nära dem som röker som önskar att, att rökandet tar slut. Men den här tredjepartslogiken så den verkar att sprida sig och jag anser inte att det är helt omöjligt att det också kommer att märkas i konsumtionssiffrorna småningom. Men det tar tid. Det tar tid.
Men till slut så kan det väl glädja dig att se på att de unges alkoholförbrug är fallet i Finland, ja. Så vidt jag har förstått.
Det stämmer. Alltså det, då talar vi om minderåriga. Alltså om dem som är under 18 år. Och där har det funnits en mycket märklig och mycket klar tendens att deras konsumtion har sjunkit från och med slutet av 90-talet. Då talar vi om alltså tonåringar under 18 år. Och de dricker sig mera sällan fulla, de dricker mera sällan och de är allt oftare är de nyktra.
Ja.
Och det här är mycket märkligt för att och det är egentligen ingen som riktigt har kunnat förklara det här och också forskarna har reagerat på det här väldigt sent. Många är helt omedvetna om det fortfarande.
Ja.
Så där, till och med centrala politiker är omedvetna om det för att inte tala om journalister. Fast det har pågått då, i, den här trenden har pågått i 15 år. Det måste ju ha att göra med att ungdomars fritid ser annorlunda ut än vad den har gjort tidigare. Och en möjlighet till exempel att kommunikationskulturen har ändrats på det sättet att, att man till exempel inte mera kan använda datorer eller spela spel eller kommunicera på nätet samtidigt som man dricker. Eller man vill inte göra det. Eller det passar inte ihop med det av en eller annan orsak. Det kan vara en orsak och förstås kan det också finnas någon slags hälsomedvetenhet bakom allt det här. Men jag tror själv inte speciellt mycket på att den här hälsomedvetenheten skulle spela så stor roll. Inte det andra saker som spelar in.
Men jag tänkte att netop den där tredjeparts förklaring kunde måske också spela in. Att det är unge som har upplevt alkohol i familjen och reagerar mot det.
Åtminstone har jag träffat på enstaka fall där det har gått just på det här sättet. Att en ung tonåring säger att det där vill jag aldrig själv bidra till. Och bestämmer sig en, i ett väldigt tidigt skede att inte konsumera åtminstone stora mängder. Men sen finns det den här märkliga andra tendensen i Finland också. Att när man väl blir myndig, när man fyller 18 och blir 19 och 20, så då verkar det som om den här tillnyktringsprocessen som då har varit på gång i 15 år bland minderåriga,
ja.
Som om den skulle omintetgöras.
Ja.
Faktiskt så att precis lika många eller lika få som är nyktra sen bland dem som är över 18.
Ja.
Men det skulle gälla på något sätt att få en bättre bild av vad det riktigt handlar om det här.
Ja. Det er da interessant. Men det er jo åbenbart ikke noget, man kan knytte alt for store forhåbninger til.
Nej, men det her, man borde, altså jeg tænker også på det, om jeg endnu liksom kommer med en möjlig förklaring till vad den här tillnyktringsprocessen kan ha att göra bland de minderåriga, så kunde det vara att deras dryckeskultur har ändrats. Då menar jag inte bara alkoholdryckeskultur, utan att 16- och 17-åringar till exempel är mer intresserade av andra drycker än alkoholdrycker.
Mm. Mm.
Och tillbringar sin tid på ställen där man serverar då till exempel kaffe eller te eller softdrinks eller läskdrycker av olika slag.
Ja.
Fortfarande så ska man ändå hälla i sig en viss mängd vätska per dygn. Det kräver
det kroppen. Kräver kroppen, ja.
Ja. Du hade frågat om det här bastukulturen, saunakulturen.
Ja. Det havde jeg tænkt på, og så tænkte jeg, ej, det er måske for fordomsfuldt, men
om det er det, så du mener, at det er for fordomsfuldt for at stille en sådan fråge.
Ja. Men det er da rigtigt nok, og vi er da også mange, der har besøgt Finland og har oplevet det selv. Så der er jo noget der.
Men jeg skulle sige, altså om man tager det her helt allmænt, så en sak, som jeg ikke endnu har kommenteret, er det, at i Finland så är vi ganska toleranta gentemot varandra när det gäller att visa vår berusning.
Ja.
Alltså det betyder att vi ser fulla människor på gatorna och på andra offentliga allmänna platser. Det finns andra kulturer där det är skamlöst att uppträda på det sättet som vi gör på gatorna i städerna. Och det här tror jag att det är en sak som ligger djupt i kulturen. Att vi tycker kanske inte om att det är på det sättet. Men vi har en respekt för dem som uppträder berusade. Och det kan ha att göra med att det är så många av oss tidigare, framförallt män men numera också kvinnor, som har upplevt den här berusningen. Och de vet på sätt och vis vad som försiggår i den där situationen där någon har druckit sig alldeles för full. Och det betyder att tröskeln för att ingripa eller tröskeln för att överhuvudtaget reagera starkt på det så är ganska hög.
Yeah.
Vi har faktiskt forskningsuppgifter om att människor i Finland känner sig ganska rädda i sådana här situationer och att också många har blivit på ett eller annat sätt antastade av människor som är berusade. Så att det här är ett tvegat svärd nog. Att vi ingriper inte, men vi lider. Det är som om vi skulle sticka knytnäven i fickan och promenera vidare när vi ser fulla människor runt omkring oss. Och sen när det gäller bastun så skulle jag säga kanske helt kort då att bastukulturen är så... Den är så integrerad i det finska samhället att det är ju bastu varje vecka ungefär. Yeah. Inte nu alla, men det är hundratals tusen i varje fall. Och numera så har vi också väldigt många bostäder som har en egen bastu. Yeah. Det här är inte lika populärt mera som det var under 80-talet att bygga bostäder med privat bastu. Men det betyder nog att det allmänna dryckestillfället i samband med bastubadande är oerhört, det handlar om oerhört anspråkslöst drickande. Alltså det är en mellanölsburk eller en ciderburk per person. En annan sak är sen att bastubadande också förknippas sen med bastubyggnader som finns ute i naturen och där bastubadande har att göra med, vad ska vi säga, det är en liten naturupplevelse. Ja. Och då inbjuder det ju förstås också, eller ger möjligheten och till och med ett visst berättigande att dricka liksom i högre grad och större mängder. Och...
Ja. För att hålla varmen.
Nu förstår jag inte.
Nej, men jag säger, när man dricker mer ute i naturen och ska hoppa i en iskold sö för exempel, så kan man ju också dricka för att hålla varmen.
Ja, det kan man göra, men en kall öl, den hjälper inte så mycket.
Nej.
Så Koskenkorva är ingen bastudryck på det sättet.
Nej.
Men jag kan väl tänka mig att till exempel många ungdomar och jag själv inberäknad så har upplevt i mina ungdomsår så har jag upplevt det här bastubadande också ute i naturen eller ute på någon sommarställe där det då har liksom festats, där själva bastubadande har varit en del av en fest som har pågått ett helt dygn. Och då blir det förstås fråga om mera, om till och med kopiöst drickande.
Ja, det är klart.
Ja, så att nu känner vi till de historierna också, inte det fråga om det.
Ja.
men det vanliga är att bastudrickande faktiskt är mycket anspråkslöst.
Ja.
Vi har till och med forskningsresultat som visar att man dricker sig i samband med bastubadande så drack man sig full ännu under 70-talet, men det har minskat väldigt klart under de senaste decennierna.
I hørte Christoffer Tigerstedt fra det finske Institut for Folkesundhed, og vi lægger et link ud til instituttets hjemmeside, hvor man kan læse mere om den finske alkoholpolitik. Lucy Broström er 29 år, født og opvokset i Helsingborg. Men nu arbejder hun i København og er kun hjemme i Sverige i weekenderne, så hun har rig mulighed for at studere og sammenligne svenske og danske forhold, også på alkoholområdet.
Kan du huske første gang, du som ung kom i kontakt med alkohol?
Ja, den første gangen jeg kom i kontakt med alkohol var jeg nu ganske sen på det, om man ser til hvor mange andre i min ålder da var. Jeg tror jeg var 15-16. Og det var på Valborgsmässoafton. Efter vi hade bränt bål hela dagen och kvällen så drack vi oss fulla sen.
Det er det, der svarer til den danske Sankt Hans aften, altså midsommerfejringen med bål. Og så drak I jer fuld. Blev du fuld?
Ja, det blev jeg. Jeg blev ikke helt så jeg lå medvetslös, men absolut så at jeg kunne mærke, hvad det var, alkoholen gjorde med mig.
Og det var jo måske ikke så tidligt i forhold til dine kammerater, men alligevel temmelig tidligt i forhold til svenske regler. Hvordan fik I fat i alkohol?
Jag har alltid haft väldigt liberala, eller mina föräldrar har varit väldigt liberala vad det gäller mycket, men också med alkohol. Så att jag har faktiskt alltid fått hemifrån. Så de har kunnat kontrollera lite vad jag... De har haft koll på vad jag har druckit. Och det kan jag ju tycka var rätt så bra med tanke på hembränt och att man skulle ringa någon annan och någon annan skulle köpa ut från Systembolaget eller vad det nu kan vara. Att då vet de att då får jag den här rena vodkan från dem och så är det det. Sen vet man ju aldrig vad ungdomar om man dricker mer än det som det jag fick från dem. Men det har varit deras hållning till det. Sen har jag alltid fått från andra också. Om man har varit på en fest så har man ju fått av någon annan. Men jag har aldrig bett någon att köpa till mig eller sådär. Utan det, ja.
Men det är ellers den allmänliga framgångsmåde för unga i Sverige, ikke?
Ja, det är ju att man ber något äldre syskon att köpa till en. Eller, sen finns ju de här telefonnummerna man kan ringa och bestämma en plats och så. Är det någon som levererar till en vad man vill ha och så betalar man. Vet jag också förekommer. Jag tror det är mer vanligt idag än vad det när jag var ung för 10-15 år sedan. Jag tror det förekommer mer idag.
Och det var väl smuglervaror eller var det något folk hade köpt i Tyskland eller Danmark och sålde med lite förtjänst eller?
Jag tror definitivt det är folk som åker i skytteltrafik ner till Tyskland och Danmark och handlar och säljer det vidare. Absolut, tror jag det är det.
Men du nævnte også hjemmebrændt. Er det stadig et udbredt fænomen i Sverige?
Ja, det tror jeg, men jeg tror ikke, det er så vanligt i södra Sverige, som det er længere op mot landet. I og med, at vi har sådan tilgang til Danmark og Tyskland, det er så nære, så har man altid kunnet tage til Helsingør eller København for at skaffe. Det gjorde jeg, når jeg var ung også, en del. Men definitivt oppe i norra Sverige. Är det nog det allra vanligaste med hembränt. Där är det ju Systembolaget som gäller. Det är ju Systembolaget eller hembränt. Och då ska man ju få någon till att handla åt den.
Og ude på landet kan det også være langt til det nærmeste systembolag.
Præcis. Der kan jeg bare tænke, at de har hembrændt. Ja. For annars ved jeg ikke, hvordan man får fat i det.
Hvordan var det så i skolen, når I holdt fester og sådan noget? Var der også alkohol der?
Nej, ikke på skolen så direkt. Inte, ja, muligvis når man kom op i gymnasiet blev det lidt mere, men ikke på högstadiet, utan det var jo private fester som det forekom på. Ja. Og der er ingen rigtig stans, jeg ved ikke hvor det er i Danmark, men man kan ikke gå ut i byen og drikke når man er under 18 i Sverige. Så man havde ingen rigtig stans at være i byen, så da fik man jo være hjemme hos någon som vars forældre ikke var hjemme eller... Ja.
Men nu havde du det held at komme fra Helsingborg, så du kunne altid tage over til Danmark.
Ja, det var vel ret. Jeg kan forstå, at helsingørsborna ikke er så glade i svenska. Jeg kan tænke mig, at det er mange ungdommer, som kommer over til Helsingør hver fredag, lørdag og drikker sig fulde. Det ser jeg jo selv, når jeg pendler nu om fredag eftermiddag. Hvor mange det er, som åker over, særligt om sommeren.
Hvordan er reglerne så? Man skal være 18 for at få alkohol på restauranter, og så er der Systembolaget.
Mm. Man skal jo være 20 år gammel for at forhandle på Systembolaget, hvilket jeg tycker er en mærkelig regel. Alkohol som alkohol, hvor du fortærer det någonstans. Om du gør det hjemme eller om du gør det på en restaurant. Det er mere kontrolleret i en restaurant, så det kan vel være derfor, som man skal bare være 18 for at få drikke ute. Men nej, 20 år er det på Systembolaget.
Kan du huske, at du blev 20 så? For det må jo have været en mærkedag.
Ja, så det er jo, i Sverige det er det, når man fylder 15, då får man jo moped, altså knaller. 18, då bliver man myndig og får ta körkort. Og så 20, då får man gå på Systembolaget. Det er de tre liksom, milstolparna. Men jag, när jag fyllde 20 så sa jag, hade jag en princip, eller mitt löfte, att jag ska aldrig handla på Systembolaget. Og det har jeg faktisk ikke gjort foran alldeles nyss, for bare 14 dage siden. Så at i 9 år så hørte jeg mig fra Systembolaget.
Og det var ikke fordi du var afholdskvinde, du har drukket i de 9 år?
Jeg har definitivt drukket, men som sagt, ja, med nærheden til Danmark og Tyskland har gjort at jeg alltid har haft det tilgængeligt. Og det er mange jeg har selv været i Tyskland mange gange og handlet, og mange af min bekendtskabskrets. Så det har aldrig gået noget nød på mig.
Men nu har du overgivet dig. Hvorfor?
Ja, nej, men jeg tænkte, jeg måske endda sige, at der er jo en del fordeler med Systembolaget. Det er et bra utbud, altså fint sortiment. Du kan bestille på nettet og få hemlevererat om du vil det. Du kan bestille altså, ur sortiment som ikke finns på plats, men... Du kan beställa och så kommer det till om du kan hämta det själv på vilket systembolag du vill. Det är personalen, serviceinriktade, kunniga, kan mycket. Så där är definitivt fördelar. Men sen är det ju det här med att jag inte tycker om att staten ska bestämma vad och hur jag ska göra saker och ting. Och det var ju det som var min själva princip då. Så vi får se om det blir några fortsatta besök.
Ja, for staten bliver jo nok ved med at bestemme over det, for jeg kan forstå, at 60% i hvert fald, mindst 60% af svenskerne går ind for, at Systembolagssystemet skal fortsætte.
Mm. Sen er det også, vi ved jo inget andet. Jo, vi i södra Sverige kanskje, men uppe i Sverige, altså norra Sverige, de har jo aldrig haft noget andet, så de ved jo ikke heller, hvad de kan jämföra med. Så hvad det er, de er positiva til, det ved jeg ikke med Systembolaget, men det er ingenting som kommer försvinna, det tror jag inte inom en snar framtid i vart fall.
Men det må jo stadig være en underlig fornemmelse at skulle legitimere sig hver gang man skal købe en flaske vin.
Ja, det er det. Der står skyltar på varje systembolag at er du under 25 så skal du legitimere dig bare for at så de skal slippe fråga om legitimation. Men det er jo Det går ju lite för långt också när de frågar 35-åringar efter legitimation som är 15 år över gränsen. Men det är väl för att de måste följa reglerna och det är sagt att man får absolut inte sälja till någon som är under 20. Så.
Och man får inte ta sina barn med in.
Nej, det kan bli problem har jag hört om folk som tar med sina yngre barn eller om syskon. Eller, för då kan det ju vara att då handlar man till den personen och då är det förbjudet. Så då får inte den personen heller handla som bara ska handla. Så den barnet som är med står ju bara med i kön. Men det kan ändå vara att man inte får handla då.
Och det är ju inte kun restriktioner på butikssalg, men det är ju också andra alkoholrestriktioner runt om i det svenska samhället. Du har för exempel upplevt det på musikfestivalerna.
Ja, då, dels för att man ska kunna sälja alkohol i Sverige så krävs det ju väldigt mycket tillstånd som du ska söka lång tid innan för att överhuvudtaget få det. Och om det till exempel är ett avspärrat område alltså på en konsert, så kan det vara att då kan det ju mindreåriga vistas i det området. Så då måste det vara ännu ett avspärrat område i det avspärrade området som du får dricka på. Så att då går du in i det området och så kan du inte ta med dig ölen ut. Så då måste du bli där, så du kan inte komma fram till scenen och se ditt band eller se konserten. Utan då ska du bli i det här området och du får absolut inte träda ut ur det området. Och det är ju... Det blev bara absurt, tycker jag själv, när jag har varit på Distortion i Köpenhamn där man kan gå och dricka på gatan och jag blev nästan helt som en ny värld. För att nej, det får man absolut inte i Sverige, utan det är väldigt strikt och vad du får och inte får göra.
Men betyder det så också att det blir drucket mindre i Sverige? För det är väl det där är meningen?
Det tror jag definitivt inte. Jag ser ingen skillnad när jag går på en stadsfestival i Köpenhamn eller i Malmö eller Helsingborg eller någon annan. Det är precis samma. Det är fulla ungdomar överallt. Och jag tror eller ungdomar, det är vuxna också naturligtvis. Men nej, jag tror inte att det hindrar folk från att dricka. Snarare tvärt emot nästan. För det som är förbjudet vill man oftast.
I hörde Lucy Broström. Og vi fortsætter serien om alkohol i Norden i de følgende uger.